Andliga klubben träffas och diskuterar den själsliga och magiska sidan av livet. Vi är en panel av personer med olika förmågor och perspektiv som hoppas kunna inspirera dig att först och främst se dig själv som en andlig varelse. Har du en fråga till oss? Maila då till fraga@andligaklubben.se. Och här kommer dagens avsnitt. Hallå, hallå panelen. Maria Dupall här. Vilka är det jag har med mig idag?
Ja, det är Helene Karlind.
Hej, Helene. Hej.
Och Anders Alin är med också idag. Hej, hej.
Hallå, Anders. Vi är tre stycken idag och vi tänkte prata om det här med tidigare liv och karma. Vi är ju alla påverkade av våra tidigare liv, vare sig vi vet om det eller inte. När vi tar ett liv på jorden så går vi igenom den här minnesförlusten, kan man säga. Och det kan man ju tycka är både liksom bra och dåligt. Jag tänker att det nog egentligen är ganska bra att vi är skyddade från att minnas allt vi har varit med om i våra tidigare liv. Men det finns ju också talanger som vi har använt oss av i våra tidigare liv som man kanske skulle vilja ha lite bättre koll på. Och sen finns det ju en massa trauman såklart, för vi har ju levt i oroliga tider. Ja, så temat idag, tidigare liv. Vad säger ni om det? Är ni peppade?
Ja.
Jo, det är vi.
Ja, säger Helene. Helene och jag är ju utbildade regressionsterapeuter och Anders har gjort regressioner. Så vi är både liksom praktiserande och klient här i panelen.
Ja. Så jag får ställa frågorna när jag inte har förstått vad det handlar om.
Ja, precis. Och så får du hemskt gärna berätta och dela med dig av dina upplevelser.
Ja.
Min erfarenhet, jag vet inte vad du säger Helene, men min erfarenhet är ju att människor ofta blir lite nervösa när man pratar om det här med att göra en sån här regression, som det kallas med ett finare ord, när man är under hypnos och får besöka sina tidigare liv. Och då tenderar ju folk att bli liksom så här, åh gud vad läskigt, åh så hemskt, åh, så där är reaktionen från väldigt många. Men det är ju inte en jobbig upplevelse, eller hur? Både Helene och jag har ju gjort det här också naturligtvis, både innan utbildningen och sen under utbildningen har vi fått öva på att vara klient också. Och jag vet inte, är det någon av er som har haft någon liksom jobbig upplevelse under hypnos?
Nej, bara klienter som upplever en rädsla för att de har väl sett på tv det här att om man blir hypnotiserad så lämnar man kontrollen över till hypnotisören typ. Men det där är ju tv eller film. Det är ju inte så det fungerar, utan hypnos handlar ju om, i alla fall när det gäller tidigare livregressioner, handlar ju om att klienten då, terapeuten leder klienten till ett djupt avslappnat tillstånd för att på så sätt kunna nå det undermedvetna. För det är när vi når det undermedvetna som man då kan få den här informationen från tidigare liv, som faktiskt kan vara väldigt läkande och ge ganska många svar på till exempel varför man har fobier eller rädslor eller varför man hamnar i konflikter med vissa personer. Så jag, i min erfarenhet, både som klient och som terapeut, så är det här med regressioner, det ger så mycket svar på varför saker och ting är som det är i det här livet.
Ja, man kan få, ofta så möter man ju personer som man har med sig i det här livet. Då möter man ju ofta i de tidigare liven och man får en mycket djupare och bättre förståelse för relationen man har idag. Och så det, bara det kan ju vara otroligt läkande, att börja förstå sina relationer. Och jag vet Anders, när jag var din terapeut, det var ju så vi träffades du och jag faktiskt.
Ja, det var det.
När du regression med mig. Och då vet jag att du hade en sån upplevelse med en till dig närstående person.
Ja, just det. Jo, det hade jag ju. Det var ju ett tag sedan. Bara komma ihåg det här lite bättre.
Ja, precis. Ja. Men det var ju din bror.
Ja, just det. Det var det. Han,
jag tänker på det.
Ja, precis. Det var han. var på ett sånt här örlogsskepp, engelska flottan, på, nu kommer jag inte ihåg vilket årtal det var, 1600.
1640-talet, jag tror att du sa
Ja,
1643. Ja.
och då så var han en av, han var den som såg till att sänka skeppet helt enkelt. För han hade gått till fiende, om man säger då, och berättat för dem vad vi skulle och så vidare. Så att de kom i fatt med snabbare, mindre snabbare båtar än vad vi hade. Vi hade en större och så hade jag faktiskt kommit på det, har jag för mig, och låste in honom i, han fick, ja, i kölsvin eller längst ner i båten. Det var väl någon form av, man låste in dem som var stökiga och så. Så han åkte med där i, när skeppet sjönk helt enkelt. Vi blev överfallna. Och ja, skeppet försvann ner. Så att,
Precis.
ja, men så är det. Och det är väl lite så. Ja, kontakten är inte alltid bra ibland. Liksom det händer inte så mycket. Vi har, ja, det är lite så med den.
Ja, du sa liksom att ha, nu förstår jag varför vi inte har så
Ja.
jättebra kontakt egentligen.
Ja, precis.
Utan att det liksom fanns någon vettig förklaring riktigt till det.
Nej, precis. Det är inte, vi är inte osams på något sätt, men vi har, ja, vi har ingen kontakt nästan egentligen. Ändå bor vi rätt nära varandra, men ja, det.
Och mer om den historien finns faktiskt på vår YouTube-kanal. Jag har för mig att vi gjorde en intervju
Ja.
då, när det var lite mer färskt i minnet, Anders.
Ja, just det.
Man kan
Ja.
hänga på Anglerklubbens YouTube-kanal om man vill,
Ja.
om man är nyfiken på att höra
Ja,
mer.
det tycker jag de ska göra. Det
Ja.
kan man göra. Ja,
Ja.
får man lite mer där.
Ja, precis.
Får man fråga Anders? Din bror, har han någon slags fobi för att drunkna i det här nuvarande livet,
Nej,
eller?
det har han inte. Jag tror inte, nej, det har han inte. Han har varit så här dive master och sådana saker, så det har han inte.
Oh, han har överkommit sin rädsla genom att bli
Ja, eller det kanske där han är hemma nu efter.
dive-master. Vill vara kvar på
Men
botten.
det
Ja.
skeppet sprängdes i bitar om jag minns rätt.
Ja, det gjorde det kanske.
Aha. Att jag tror att det gick ganska fort ändå. Jag tror inte
Ja.
den där drunkningsdöden han dog faktiskt.
Nej, det var det nog inte. Just det, jag var rätt brännskadad där och låg och flöt. Jag hade gett upp mer eller mindre.
Jo, det ledde ju till din död i det ledet.
Ja.
Ja. Och det här är ju någonting som folk också kan ha liksom lite svårt för då när man pratar om det här med att besöka sina tidigare liv, eftersom man tänker så här, åh, nej men gud, inte vill jag vara med och se hur jag har dött, liksom. Gud vad läskigt och vad hemskt och så. Men med den här tekniken som både Helene och jag har lärt oss, vi är ju skolade i Michael Newtons teknik och vi kan berätta mer om honom strax. Men med den tekniken så är det ju inte, det är inte meningen att man ska gå in och liksom gå in i och återuppleva traumat på nytt, utan det är ju mer meningen att man ska titta på det för att kunna processa och bearbeta det för att komma till läkning. Och där har vi ju som terapeuter då tekniker för att låta klienten få kika lite, men inte behöva liksom precis liksom gå in i allt och återuppleva igen då. Så att det är ju inte heller någonting som är så himla dramatiskt som det låter. Sen kan jag ju i och för sig säga att sen finns det ju de personerna som kommer och har haft otroligt svåra stunder, alltså otroligt svåra liv. Och jag hade en kund för några år sedan som sa redan på förhand, hon hade på känn att det här kommer nog bli tufft, för hon förstod att hon var väldigt påverkad i det här livet av saker som hände under andra världskriget. Och ni vet de här gaskamrarna och sådär. Så att bara om hon såg någonting på TV som handlade om det så brukade hon få lite lätt ångest och panik. Så att ibland kan ju också de här minnena från tidigare liv på något vis bryta igenom i vår vardag. Vi kan vara ganska starkt påverkade av det. Vi kan ha de här fobierna som Helene pratar om. Man kanske är rädd för vatten fast man aldrig har varit med om någon drunkningsolycka i det här livet. Så att ibland är det väldigt starkt såklart. Det finns absolut de som kommer och upplever traumatiska saker, men då är det ju meningen att det ska bli läkning på den fronten. Men vi hoppade lite så här rakt in. Jag tänker vi kanske ska dra lite så här fakta om det här med regression, vad det är, Helene. Jag vet ju att du har ju studerat det här ämnet lite djupare nu på sista tiden, eftersom du och jag, och det tror inte jag Anders vet faktiskt, att vi har börjat så här, det kanske vill bli en bok. Vi kanske ska skriva lite om det här ämnet tidigare liv. Och dra lite exempel också från arkiven, sånt som vi har fått höra från våra klienter. Så Helene, berätta lite om forskningen du har gått igenom och studerat. Michael Newton är ju en av de här som är känd, som har arbetat med tidigare livmetoder, men det finns ju fler.
Ja, Michael Newton är han själarnas resa och det tycker jag är en bra utgångspunkt. Det är, liksom, det är en trygg och fin bok så att säga. Sen finns det en annan, om man liksom har svårt att tro på att vi lever flera liv, då kan man rekommendera Even Alexander. Och det är också, det är liksom, det är trevligt och det är en varm bok. Och båda de pratar ju mycket om ja, tidigare liv eller nära döden upplevelser. Men sen finns det en forskare och där går det, alltså han dokumenterar nästan 3000 fall och de flesta var barn. Och då, han kommer från USA då, Ian Stevenson, tappade jag namnet på honom.
Är det han som har rest runt i världen också? Och,
Ja,
ja.
och han reser runt och dokumenterar. Hon har uppe i 3000 olika, ja, dokumentationer. Och han följer ju även upp och ser till liksom att, ja men stämmer fakta och sådär. Och han säger ju att det finns flera fall av just barn då som kan komma ihåg sina före detta liv i exempelvis Asien. Och det kan ju bero på kultur eller religion eller ett buddhistiskt land. Ja, då känns ju inte det här med reinkarnation någonting så konstigt. Medan kanske i Sverige så blir det bara, va? Nej, man lyssnar inte på barnen. Och speciellt om barnen börjar berätta så här lite mörkare saker som att, ja, nej men i mitt förra liv då blev jag mördad. Nej men alltså, då säger ju vi, nej men nu ska vi titta på TV.
Ja,
Eller någonting
precis.
annat. Vi fixar inte det där riktigt.
Nej, vi avleder
Men
direkt.
han skrev, den här Stevenson, han dokumenterade och då valde jag bara några fall då och titta lite djupare på. Då var det en tjej, Shanti, hette hon, Shanti Devi i Indien på 30-talet, mind you. Så det här är lång tid tillbaka. Men hon kunde alltså nämna namnet på den byn, det var inte staden, som var byn, där hon bodde innan. Hon kunde nämna vad hon hette, vad hennes före detta make då hette och barnen som hon hade tre barn. Och det här fortsatte hon att prata om år efter år och föräldrarna till slut, de bara, ja men nu får vi gå och kolla då. Och så gick de och kolla i den här stan då, eller byn. Och då visade sig att den här flickan då direkt kunde identifiera huset och inte bara det, hon kunde identifiera alla familjemedlemmar och enligt Stevenson då, hon kunde nämna 25 fakta som kunde alltså bekräftas. Som alltså, det är omöjligt att den här flickan kunde veta. Och inte bara det, hon började även prata den här dialekten som inte föräldrarna, alltså de hade aldrig hört dialekten. Och ungen då började liksom prata klockrent på den här dialekten som den här kvinnan då som hon var i sitt förra liv hade använt. Så det är bara ett exempel. Sen så, ett annat exempel då som han ger, det är till exempel Luke. Och han var en 2-årig liten pojke, i USA igen då. Men han började, han började prata väldigt mycket om Pam. Och mamman bara, ja, Pam, Pam, vi känner ingen Pam. Men okej, okay, Pam, och alla leksaker skulle heta Pam. Och hon bara, ja, och så till slut sa, men varför ska allt och alla heta Pam? Och då började han berätta att, men jag var ju Pam i mitt förra liv, innan jag hoppade från det här höghuset, du vet, det brann ju. Och hon bara, va, vad säger du? Och då säger hon, vart då? Och då säger han, Chicago. Och då menade mamman att hon hade aldrig pratat om Chicago, de hade aldrig varit där, men så tänkte hon, ja, men han kanske har hört någonstans ifrån, men ja, summa summarum, hon bestämde sig för att forska vidare för att det var så, liksom, han var så, det var så intensivt det här med Pam, Pam, Pam. Och då visade det sig att under sena 90-talet så var det faktiskt bostadshus, då, höghus, som hade brunnit. Och det var folk som hade hoppat till sin död då, för att undvika branden. Och inte bara det, en av dem hette Pam. Så vad mamman gjorde, för hon var fortfarande inte övertygad, hon tog väl ja, 6-8 bilder av olika, det var också African Americans. Så hon tog 68 bilder av kvinnor som liknade varandra lite grann i alla fall. Och så bad hon sonen, ja, och vem var du då? Och han direkt, Pam.
Wow.
Ja, och han visade på en gång. Och inte bara det, det var någonting annat som dök upp. Så han älskade Stevie Wonder. Och det gjorde inte resten av familjen. Men vet du vem som älskade Stevie Wonder?
Men,
Det var ju Pam! Ja.
ja, men vet man hur länge det här, vi pratade om det här i ett avsnitt i podden som inte ni var med på. Hur länge sitter det i det här att man har den här tidigare livupplevelsen?
Jag säger i alla fall den här forskningen som jag kollar på nu då, säger att speciellt om du har dött en ganska ska säga, snabb död, typ en olycka, eller du kanske har dött när du är lite yngre, alltså 20 år, då är man ju ung om man dör, och 30 också. De själarna tenderar att komma tillbaks på en gång och komma ihåg. Så oftast är det de här lite drastiska ja, berättelserna man får höra då, eftersom det är de som inkarneras på en gång.
Jag tänkte, hur
Enligt.
länge kommer barnet ihåg sitt tidigare liv?
Ah, fram till 4, 5, då börjar de
Ja,
väl
just det.
rationellt, när de börjar skolan, då är det glömt.
Ja, jo, men det är väl något där man har, vad jag
Men
förstod.
jag måste ta det sista exemplet, för det är ju svenskt exempel.
Ja, det
Barbro, har ni hört talas om Barbro Carlén?
Nej.
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 Nej, men hon föddes i Örgryte, nära Göteborg då, 1954. Och det här är 9 år efter Anne Franks tragiska död då. Och så när hon var liten, och nu tänker vi, nu snackar vi 50-talet, sena 50-talet, det fanns ingen tv då, det fanns inte de böckerna. Men den här tjejen började berätta då, Barbro som hon heter, hon började berätta för sina föräldrar att, fast jag heter ju Anne Frank. Och de bara, vem är Anne Frank? De hade ju inte hört talas om hennes, för att hennes dagbok då kom ju inte ut för senare. Men den hade inte publicerats. Men vad, ja, de lät henne liksom prata på då, för de tänkte att hon har väl fantasier. Men sen, när Barbro då var 10 år, så bestämde sig familjen för att åka till Amsterdam. Och då hade de hört talas om det här Anne Frank då, så var det pappan som sa, men vi ska väl gå och besöka museet, ska vi inte ta en taxi? Varav då Barbro svarar, nej men det behövs inte, jag vet var det ligger. Han bara, hur då? Men i alla fall, hon visste exakt var det låg. De går in och så säger Barbro, hon tittar på väggen och så säger hon, åh, vilka fina de här bilderna som är här, de här urklippen. Och så mamman tittar och tänker, men är du galen? Det finns ju inga bilder. Men då kommer museiguiden och bara, jo, men det var bilder, men vi har tagit ner dem. För då hade Anne Frank, den riktiga Anne Frank då, hon hade klippt ut så här lite movie stars och ja, men satt upp på väggarna, men de hade tagit ner dem. Och då kan man ju tänka, alltså wow. Och just ja, det här också då, Barbro, hon var ju också sånt där underbar när det kom till att skriva, så likt Anne Frank så publicerade hon en bok då, eller hon skrev en bok när hon var 12 år. Och det var ett svenskt exempel, vilket jag tycker är så roligt när det känns nära. Men hon flyttade till USA sen, höll på med hästar då, och skrivandet då, och dog där då. Men ja.
Gud vad spännande.
Ja.
Vi har ju en del historier från våra egna arkiv också. Jag tycker att det är så himla spännande arbete att vara en sån här regressionsterapeut och få följa med klienterna. För när man går in i den här hypnosen, som ju är en vägledd meditation, det är ju en väldigt behaglig upplevelse att gå ner i den här hypnosen, för att det är, precis som du sa, Helene, är någon helt annan form av teknik som vi använder oss av än de här som får folk att hoppa och stå på ett ben och säga kuckeliku och allt vad de gör på scenen.
TV.
Det är nog olika tekniker helt enkelt. För att det här är ju bara att man blir liksom, ja, vägledd in i en härlig värld där man jag kanske säger så här att ja, vi sätter det vakna medvetandet lite åt sidan, så vi kan komma in bakom och komma åt de här djupliggande minnena. Om det är då, man kan välja att se det som det undermedvetna. Jag tänker att vi nog egentligen kommer åt det här Akasha-arkivet, ni vet, som vi har pratat om i ett tidigare avsnitt också. Där ju egentligen allting finns inspelat och lagrat. Och det är ju så, det har ju lär vi oss från de här hela designböckerna, att vi har, det finns någon form av inspelningsfunktion i våra liv. Och när vi har en nära döden-upplevelse är det ju många som berättar om hur man har varit död kanske bara en minut, men man har sett hela livet passera revy framför ögonen. Att allt man har varit med om har liksom spelats upp igen. Och det är just den här liksom inspelningsmekanismen som finns för att vi ska kunna lagra undan allt vi har varit med om, för att kunna göra en life review. Jag tänker att det som sparas undan i vårt personliga arkiv här, i det här Akasha-biblioteket, så är ju liksom hela syftet att vi som själar ska kunna gå tillbaka och titta på olika val vi har gjort genom våra livstider. Så jag tänker ju att allt vi någonsin har varit med om i alla våra tidigare liv, det går att komma åt med den här tekniken. Det gäller bara att putta det vakna medvetandet åt sidan. Och det kan i och för sig vara nog svårt för den som är klient att göra det. Jag vet att när jag själv gjorde det första gången så var det absolut inte enkelt. Utan det var nog ett väldigt starkt liksom, logiskt sinne som höll på där och tyckte att nej, 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 det här kan jag inte tro på, jag kan inte säga det här högt, det jag upplevde liksom. Och det är ju också den vanligaste frågan folk har, säger, ja, nej, men det går nog inte att hypnotisera mig, så här, säger i princip alla. Men ja, det häftiga är ju att när man då kommer in i de här tidigare liven så kan ju precis vad som helst hända. Och jag har ju exempel från mina arkiv. Jag har inte några sådana här kända personer igen, som man har kunnat kolla upp sådär, som man har kunnat googla på och se, ah, den var det. För det är också en vanlig missuppfattning att alla tror att de har varit någon kung eller drottning, utan ganska ofta.
Kleopatra är det
Ja,
många som
precis.
känner. Men det kan ju ha varit så. Jag ska inte döma. För det kanske
Nej.
är så att det var den energin. Och det blev 100 000 eller någonting som identifierar sig med just den energin. Jag vet inte.
Men jag tror inte att det är så vanligt. Och inte heller i Michael Newtons böcker så är det ju liksom kändisar så, som man har varit i någon tidigare liv. Det vanliga är ju att det är ett helt vanligt liv på en bondgård eller ute i skogen. Eller, visserligen är det ju många som har varit med om krig också, men, och elände. Men ja, jag har haft en klient som har gått att verifiera i alla fall fakta från det här, och det var en person som hamnade i första världskriget. En soldat som kunde berätta namnet på generalen och berätta namnet på staden de skulle, eller jag tror vi fick i alla fall en första bokstav på staden där de skulle landsättas. Och det var första världskriget i Europa. Och sen kunde man då läsa om den här generalen som var känd för att skicka unga pojkar i döden. Det var liksom 100 000 unga män som blev typ slaktade på slagfältet, för att den här generalen bara skickade dem som kanonmat. Liksom. Och den personen som, det var ju ett liv som avslutades på sjukhuset med typ ansiktet bortsprängt. Så den här unga mannen ligger där på sjukhusbritsen och har liksom bandage runt hela huvudet. Men, och han hör hur det är någon som skriker liksom i sängen bredvid och sådär. Så det här var ju lite traumatiskt, men han kände frid. Och så säger han under den här hypnosregressionen, så säger han så här, ja, jag hör lampan. Jag tänkte, vadå hör lampan? Jag kom inte ens på att ställa någon följdfråga på det, för att det var så konstigt det han sa. Fattar inte, vadå hör lampan? Och sen när han då, mannen idag, i det här livet, vaknar upp, så säger han, men nu förstår jag. Jag samlar ju på sådana här lampor, sådana här typ fotogenlampor, liksom, som gör ett visst ljud. De brusar lite, så här, när de brinner. Men jag har ju massor med sådana där, jag samlar ju på dem för fan. För att han fick där och då i den där sängen när han låg där så illa skadad, så var det där ljudet av lampan som gav honom tröst. Så att det kan vara allt ifrån stora saker och relationer med andra som påverkar oss i det här livet. Men det kan också vara sådana här små detaljer som bara gör att vi har någon viss förkärlek för någonting. Eller vi kanske är dragna till en viss kultur eller en viss plats sådär. Man är ute och reser och så plötsligt kommer man till ett ställe och bara känner igen sig. Den är ju häftig.
Språk också, så
Språk.
att man
Plötsligt
känner
kan
sig att
man bara något språk liksom, har lätt för det.
eller man känner igen och bara, men jag kan ju det fast jag förstår det inte, fast jag vet att jag kan det egentligen.
Precis. Ja.
Ja, sen är det ju inte bara det här med tidigare liv, men man kan ju även använda regressioner för det som jag ibland har sysslat med, och det är ju det här med att få personer som har blivit bortförda eller abducted av UFOn eller aliens eller något av den sorten, att kunna i en regression nå de här minnena då som man ofta har förträngt. Och ibland så kan det handla om lost time. Du bara, alltså du kan inte komma ihåg direkt efter, du bara vet att det hände något. Och då kan man använda liknande tekniker då som i tidigare
Ja, just
regressioner då, tidigare
det. Då, då,
livsregressioner.
är det, då är det en, alltså att man blir bortförd i detta livet. Att man
Precis.
med samma teknik kommer åt minnet. Ja.
Exakt.
Ja.
Och det känner jag just nu att så
Det
är
är spännande.
jätteviktigt. Ja, och inte bara det, men så tänker jag alla som har blivit, om de nu har blivit abducted eller bortförda. Alltså förstå om du kommer tillbaks då och så ska du berätta för din omgivning och du blir förlöjligad och du blir utskrattad och hela ditt liv kanske raseras. Eller så blir du som USA då, jag hittar lite exempel på till exempel militärer som alltså är tvungna att skriva under på att de aldrig kommer att prata om det här. Och då efter 20-30 år, då börjar du ju verkligen, även om du skulle komma ihåg någonting, då har du ju verkligen förträngt eller glömt, även om du har sett med dina ögon någonting. Men då kan man ju genom liknande tekniker då nå de här minnena, och det är väl mitt fokus också då. Just när det gäller regressioner.
Har det varit likadant för er, att ni tyckte att det var liksom svårt? För det här har jag märkt har varit individuellt då, hur mycket, alltså hur lätt eller svårt någon har för att komma in så att man liksom får uppleva det här som en spelfilm. Att det är som att scenarierna bara spelas upp framför ögonen på en. Det är ju den häftigaste upplevelsen. Men jag hade ju personligen själv svårt i början, och det här är det är något man kan träna upp. Alltså, första gången man gör det kanske man inte får ut sådär, alltså att det är en sån här helt superfantastisk upplevelse. Det är inte liksom givet för mina kunder i alla fall. Utan det kan vara så att man behöver liksom få prova på den här tekniken. För att, just för att vi är så logiska varelser och hjärnan är lite så här, nej men gud det där, nej men jag tror inte på det här. Även om man får till sig en massa grejer så är det som att det inte riktigt går att sätta ord på det för att det är för fantastiskt. Men var det lätt eller svårt för er när ni gjorde det här första gången?
För mig var det lätt, men jag har ju, ja, jag är ju medium också. Jag kopplar ju bort det logiska
Du är så
hela
himla
tiden.
medial, du är så medial. Ja, jag vet. Det är alltid, det är så roligt när det kommer liksom folk som är typ certifierade medium eller så och vill göra det här. Då säger jag alltid ja, för då vet jag att det, liksom, det kommer gå lätt.
Ja, jo, för man har ju
Härligt.
tränat på att koppla bort
Ja.
det logiska, så att
Precis.
ja, det går rätt lätt, så det är väl inte. Går man bara första gången, absolut, då kan jag tänka mig att det är svårt. Men som sagt, ja, det är det hela går ut på mycket när man jobbar som medium, att ta bort det logiska tänkandet. Så att,
Verkligen.
ja, det är ju
För
så.
det är inte helt enkelt, för det är som att man upplever det där tjattret, alltså man puttar det vakna medvetandet lite åt sidan, men sen så är det där liksom, den där lilla rösten. Nej, men det där vet du inte. Nej, men nu hittar du på. Nej, men, nej, men, nej, men, nej, men, liksom.
Ja,
Att strunta i den, det är ju
den har
trick.
jag struntat i för länge sedan, kan
Men
man
det är
säga.
bra. Men det måste man ju om man ska få kontakt
Ja.
med andevärlden.
Ja. Man måste ha tillit till det man får till sig.
Men jag brukar ändå säga att det går, alltså, man kan hypnotisera alla människor om de vill vara med om upplevelsen, så får man i alla fall någon form av upplevelse. Sen behöver man kanske då träna på det, men alla får någon upplevelse av det och får en känsla för vad de har varit med om i sina tidigare liv. Det kan jag nog våga garantera, och får man inte det kan man få pengarna tillbaka, liksom, brukar jag säga, för att det är så pass kraftfullt. Den enda som inte har liksom fått den här upplevelsen, det var ju när jag skulle träna och min vuxna dotter ställde lite motvilligt, eller ganska ordentligt motvilligt, upp på våra försöksobjekt.
Familjemedlemmar, så nej.
Ja, nej, det gick inte. Nej, hon hamnade bara ner i ett garage hela tiden, och där traskade hon runt tills jag gav upp på henne och bara, vi lägger ner det här, för hon var ju inte i något alfa-tillstånd överhuvudtaget, hon var ju klarvaken.
Nej, men de flesta tycker jag, alltså jag säger alla mina klienter har fått se tidigare liv.
Mm.
Men jag vet att när jag själv har haft regressioner, jag vet inte vad det är med mig, men jag börjar också så här, nej, fast är det verkligen så? Och är det någonting jag kanske tycker så här, nej, men det tycker jag inte. Så är det nog inte, nej. Då kan den där liksom rösten kicka igång.
Mm.
Men då är det ju bra om man har en terapeut som liksom bara, nej men titta igen, det här med, men vem är det? Jag bara, nej men det är nog ingen jag känner. Bara, men titta igen, vem är det? Du vet, ibland så behöver personer, i alla fall som jag, så här lite extra tydlig, lite extra, sluta undvik vad du ser.
Precis. Ja, vi är ju lite tjatiga när vi är terapeuten, när vi har den rollen, så får man ju driva på kunden lite grann också och ställa de här lite utmanande frågorna och få dem att bara se och uppleva. Det gäller ju att lita på känslan. Vi pratar ju om det, känslan är att vara andlig, att lyssna på sina känslor och lita på sina känslor.
Och just det där med känslor, det här med, det finns ju de som kanske då innan man har genomgått en regression tänker, men hur kan man veta att klienterna inte bara hittar på, eller om att det bara är fantasier? Men då, om man tänker så här, att det är oftast ganska starka känslor som dyker upp när de då är djupt avslappnade. Och de där känslorna kan man inte bara väcka sådär på kommando om man ligger på en brist hos en terapeut. Alltså, det funkar inte så. För om det funkade så att jag kunde välja att när som helst bara, wow, åh, jag är så lycklig, eller bara, så olycklig på sekunden utan någon stimulans från omgivningen, då hade jag ju gått runt, ja det gör jag för det mesta ändå, och liksom hoppat runt och var överlycklig hela tiden. Om det var så att vi kunde välja de här starka känslorna som ofta då väcks under regressioner, så där du kan inte hitta på.
Nej, jag
Alltså
säger
det
ju också
går
det,
inte.
att ett äkta minne innehåller så mycket mer liksom känslor och information. De är liksom inpräntade. Det är ju som minnen som vi har sedan vår barndom som har blivit inpräntade. Vi kan ju återuppleva känslan väldigt lätt i ett äkta minne. Sånt som vi har suttit och fantiserat ihop, det kommer vi inte ihåg på samma sätt. Så det framkallar inte samma typer av känslor. Och under en regression så är också det jag upplever är att klienterna, de är helt lugna fram till att det händer liksom någon specifik grej, och då kommer det väldigt plötsligt. Tårar kommer, och man liksom ser på dem att de liksom börjar dra efter andan, och det kommer väldigt plötsligt när de kommer i kontakt med något sånt där speciellt minne. Så jag, för mig är ju det här såklart att det är äkta, men jag förstår ju att människor har det lite svårt att, alltså de har man aldrig provat det, så kan man ju ha svårt att förstå att det är på riktigt.
Ja, nej, men så är det ju. Det är svårt att, om man inte har provat, så då vet man inte. För det följer ju med den där man är just då, om man säger. Känslorna följer ju med. Och det som du, Helene, säger, man byter ju situationer. Det hjälper ju då ni till med att byta situationer. Då kan man vara inne i en där det är väldigt känslomässigt, man nästan gråter, till ett glatt där det är någonting som händer som är bra. Och det skiftar direkt Liksom det. Så att, ja, det är minnena styr helt enkelt.
Ja, man brukar ju under en sån här, om man säger vanlig tidigare livsession som tar ungefär 2,5 timmar att göra med intervjuer och sådär innan man liksom startar upp själva hypnosen, så kan man ju få uppleva 1 till 3 scener kanske från, ibland är det ett och samma liv och ibland är det olika livstider som man liksom hoppar mellan. Och då brukar det vara att man kanske behöver se att det har funnits en röd tråd också mellan olika liv man har haft som har haft lite samma tema. Saker som man liksom kan dra paralleller egentligen till sitt nuvarande liv. Och vem är det som styr vad det är man får uppleva då? Vad det är för liv man får se när man är där i hypnosen? Ja, jag vet inte om du brukar säga, Helena, jag brukar säga att det är våra guider som hjälper oss att plocka fram de minnen som vi behöver för att kunna förstå oss själva här och nu. Det är något som ska hjälpa oss i det nuvarande
Ja, för
livet.
det går ju inte att separera egentligen andligheten från regressioner. Alltså är det så att man, låt oss säga att man vill överkomma någon rädsla, vi säger för, ja, vi tar vatten igen då. Om man går till en vanlig terapeut eller en psykolog, då kommer vi att prata om det och hon kommer lära mig tekniker om hur jag kan övervinna den här rädslan. Men det ger ju inte mig förståelsen om varför jag har den här fobin eller var den kommer ifrån. Men just det här med tidigare livregressioner, om jag ser och förstår vad den här rädslan eller fobin eller intresset eller konflikter med olika personer, om jag kan få liksom en lite bättre förståelse genom att det här är någonting som kommer från tidigare liv, då kan jag ju också få ett nytt perspektiv på det hela. Och det är det jag tror att det här med tidigare livregressioner med andlighet då, att det ger så mycket mer. Sen ska man ju självklart, ska man inte säga, psykologer är väl fantastiska på sitt sätt och det kan vara väldigt användbart. Men jag tror ändå att det går inte att separera andligheten från själen eller från hur vi ska läka som människor. Alltså det är ju super, bryter jag benet så är jag jätteglad att jag är i Sverige för de kommer fixa det. Men det här är andra.
Ja, precis. Och jag tror ju att i den tiden vi lever nu så är vi också här och blir mer och mer medvetna om sådana saker för att vi just håller på att rensa i gammal karma som påverkar oss. Det är som att vi alla är här på något städjobb också. Vi ska städa upp i det där så att vi kan levla upp och höja våra energier och släppa allt det där tunga och hemska som har varit. Sen ska vi ju inte sticka under stol med att det finns människor på den här jorden idag som lever väldigt tunga och hemska liv med krig och elände. Men de klienter som vi träffar här i Sverige, de lever ju väldigt normala liv och blir ändå påverkade av det här. Jag har 2 exempel faktiskt på klienter som hade oförklarliga rädslor som de fick syn på under en sån här regression. Och den första som jag tänker på, det var också en ganska spännande situation, för att som terapeut, och det vet ju du Helene, så kan man ju, man blir ju liksom, jag vet ju inte vad som kommer hända, så jag blir ju ställd inför en massa olika knepiga situationer som jag ska försöka lotsa den här klienten genom. Och jag är ju helt blind, jag vet inte vad som har hänt innan den här scenen som vi kommer in i, och jag vet inte vad som kommer hända efter. Och jag ska liksom försöka hjälpa den här klienten att navigera i det här. Och det som händer då för den här kvinnan, det är ju att hon bara känner så här, när man går in i det här tidigare livet så blir man uppmanad att bara känna efter, vad har du för känsla och vad händer runt omkring dig och så där. Och då säger hon bara så här, det snurrar. Jaha, det snurrar. Ja, det snurrar och det snurrar fort. Det går jättefort. Jaha, men liksom, då försöker man ju förstå, vad är det som snurrar, vart är hon någonstans? Ja, men kan du liksom känna vad du har runt omkring dig? Ja, och så efter en stund hon bara, det här är obehagligt, jag känner att jag liksom, jag håller på att svimma ungefär. Ja, men kan du berätta mer? Ja, och så börjar det komma då den här historien om att hon är man. Hon sitter i ett flygplan, ett sånt här stridsplan, och det har blivit nedskjutet och håller på och snurrar. Hon håller på att snurra ner till sin död, liksom. Och då gäller det ju också att ta klienten ut, för det är inte meningen att vi ska dö här och nu. Så då måste man ju liksom, hopp, vart var du innan det här hände? Och så får man liksom navigera framåt och bakåt i det här livet för att förstå. Ja, framåt, då var det ju döden. Men vi gick bakåt helt enkelt. Och då kunde den här då mannen som det var i det livet berätta att han var stridspilot och det var andra världskriget. Och han var amerikan och hade blivit skickad till Europa. Och han tyckte att det var så himla jobbigt att han blev utskickad i det här kriget, för han hade precis träffat sin fru, de var nygifta och hon var gravid när han åkte ut i kriget. Och de sista tankarna i det här nedskjutna flygplanet, det var: jag kommer inte få träffa mitt barn. Och det här var den högsta önskan, det var hans största dröm att få bli pappa. Det var liksom det som betydde allt för honom där och då i det livet. Och sorgen han kände över att jag kommer inte få se mitt barn, den var väldigt, väldigt stor. Och när den här då kvinnan vaknar upp ur regressionen så säger hon: ja, nej, men nu förstår jag varför jag alltid har sån panik över att jag ska dö på vägen hem från jobbet, till exempel. Om hon har varit hemifrån och hon hade då, om det var ett eller två små barn, jag minns inte riktigt hur det var just nu då, men känslan hon hade var liksom helt irrationell, helt ologisk, och alla sa ju åt henne: nej, men nu får du sluta. För hon var nästan så här panikslagen över sådana här situationer. Att köra bil hem på kvällen eller ja, helt enkelt komma hem. Hon hade dödsångest varje gång. Helt irrationellt. Så det kunde hon ju få en liksom acceptans för. Aha, det här kommer liksom från det här tidigare livet. Så det var en otroligt häftig, och jag vet att vi gjorde flera nedslag i det livet då, följde den här mannen ända från barndomen och fram till den här punkten då där planet störtar. Den andra klienten jag tänker på kom till mig och sa ungefär så här att: jo, jag vill göra en sån här regression för att jag kan inte riktigt förstå mig på mitt liv. Jag har ett fantastiskt liv. Jag har jättefin man och jättefina barn och ett liksom bra jobb, och jag har liksom aldrig varit med om några hemska saker i mitt liv. Och ändå går jag runt och känner en sån stor sorg. Jag bär på en sorg som jag inte förstår vart den kommer ifrån. Så jag undrar om det är någonting från något tidigare liv. Okej. Så vi började undersöka saken. Och då får den här kvinnan uppleva ett liv där hon är typ en 14-årig pojke. Och står framför ett tvåvåningshus som brinner. Och den här pojken kan då berätta för mig att: jo, jag står här och ser och det här är katastrof. Mina föräldrar var typ handelsmän, alltså pappan var så här, hade det ganska väl ställt. I alla fall hade ju byggt det här tvåvåningshuset, och det här var någonstans i Europa på kanske 1600-1700-talet någon gång. Och pojken visste att båda föräldrarna och småsyskonen befann sig i huset. Så han står där och ser på när de brinner inne. Och jag frågar naturligtvis hur det gick för honom sen. Och ja, han blev liksom typ adopterad av någon av grannarna. Och det fanns liksom inte några andra släktingar i närheten, verkar det som. Men han fick liksom växa upp då hos några snälla människor som, ja, men gav honom mat och så. Men han blev ju fattig där och då. Han som hade haft goda möjligheter till att få en utbildning och allt sånt där, det gick ju om intet för honom. Och sorgen över att han inte hade kunnat rädda sin familj, den var ju förlamande. Så lite senare i det livet, när han var betydligt mycket äldre, så fick han ändå till slut en familj. Och han fick en liten dotter som han älskade, hon var hans ögonsten. Men det var som att den här sorgen hade gripit tag i honom, så han kunde inte riktigt vara glad ens över den lycka han fick senare i livet. Det var som att han gick igenom det livet och var väldigt sorgsen. Och det tyckte han ju själv var jobbigt, för han var ju ändå väldigt glad i den här flickan, men det var som att det hjälpte inte. Så när den här kvinnan i det här nuvarande livet vaknade upp så var hon också så här, ja, okej, okay. Och jag förstår. Precis exakt samma känsla har jag idag.
Och då ger det ju en, tror jag, istället för kanske, man kan också besöka en psykolog 15 år för det, men det ger ju på något sätt kanske en förståelse om,
Vad det är
så
som har
man kan
hänt.
bearbeta på något
Ja,
sätt. Man
vi
kanske kan
vill ju ha
släppa det.
svaren på något vis.
Ja.
Psykologen, du kommer ju aldrig komma ihåg det där. I och för sig, vissa har ju spontana minnen av tidigare liv
Ja,
också.
ja.
Och det går att besöka tidigare liv i meditationer och så vidare.
Ja, men de flesta kommer ju inte tro på det om de får spontana minnen, utan bara, nej,
Nej.
men det där var nog ett glas vin från igår.
Precis.
Om man nu inte är liksom, om man har en dragning till regressionsterapi. Men annars så tror jag att de flesta bara, ja, det var nog någon film jag såg, eller
Ja.
ja.
Sen finns det ju också möjlighet att faktiskt besöka livet mellan liven. Det som jag kallar för själens hem. Vart är vi? Vart är min själ när jag inte är på jorden? Det är ju också väldigt, väldigt intressant. Och jag brukar faktiskt se det lite grann som att man är en person innan och en annan efter, när man har fått göra den regressionen, för att man plötsligt kan se saker och ting ur ett helt annat perspektiv. När man kan liksom på djupet börja förstå att min själ är någon annanstans egentligen. Jag är bara här och hälsar på. Jag är här på en liten resa, en utflykt. För ur mitt själsliga perspektiv så tar ett människoliv väldigt kort tid.
Anders, du har gjort den, eller hur? Livet mellan liven.
Ja, det har jag gjort. Med Maria då.
Kommer du ihåg någonting av den? För det är, man glömmer ju också.
Ja, ja, men man gör ju det. Men jag kommer ihåg vissa saker. Ska vi se. Jag kommer ihåg den här känslan. Jag åkte ju väldigt länge
Ja, du
innan
hade långt
jag...
hem, det sa
Ja,
jag.
jag hade väldigt långt hem. Och det var självklart för mig, kände jag. Liksom. Jag vet att du frågade några gånger vad jag var och så vidare. Och svängde till vänster och höger. Ja, men det är sådär lite. Jag lyssnade också på inspel. Du spelar in också. Så man får ju med sig det. Så att, och sen kom jag fram och då kom jag till den här kupolen där jag är. Kristaller och som gjort av kristaller allting. Och så går jag in där, det vart en sån här fullkomlighetskänsla. Alltså det går inte att beskriva med ord. Det finns nog inga droger eller någonting som kan, den kärleken som var. Och där kom jag in till, där satt, vad heter det, källan om man säger. Sen får man kalla det vad man vill. Men där inne vet jag att jag var. Och det var liksom det mottagandet man fick. Det var helt fantastiskt. Det är en underbar känsla. Det går
Och
inte att
där
beskriva.
hade du dina kollegor, om man får säga så. Lite.
Ja, jo det hade jag.
Var ditt gäng liksom, som du
Ja,
ledde till ditt känsliga tillstånd. Ja.
precis.
Och vad var ert syfte och uppdrag där?
Ja,
Minns
det var jorden som jag minns. Och det var destruktiva krafter på jorden liksom som jag. Och det innebär ju att egentligen, ska man få något nytt måste man få bort det gamla. Och det är inte människans uppgift att göra det. Utan det sköts från annat håll kan jag säga. Det gör det.
Precis, för ni satt och förmedlade den här energin från, vad ska vi kalla det, gudskällan eller kraften, skaparen, och förmedlade den ner till jorden, eller hur?
Ja, det gjorde vi. Och det jag kommer ihåg, eller har hört kanske, det är svårt att säga, men det är att en hierarki som inte finns, liksom, det är paraply fast helt platt. Så att är man guide så är man lika viktig som någon som jobbar direkt med destruktiva krafter på jorden. Det spelar ingen roll, för du är lika viktig. Det har ingen betydelse överhuvudtaget var man är någonstans i det här. Så det var rätt intressant faktiskt.
Precis, vi är alla lika när vi är i
Ja.
känsliga tillstånd. Vi är alla lika viktiga.
Ja, absolut. Ja, så det var en speciell upplevelse kan jag säga. Det var det. Och jag tror att alltså den fullkomligheten och den här kärleken man känner, det går liksom inte att skapa på något sätt. Utan den bara föll över mig.
Var det så för dig också, att det kändes som att du fick någon typ av större förklaring? Jag brukar säga att det är nästan som att levla upp i sin förståelse för allt det här andliga när man gör en sån där resa och får en sån upplevelse.
Ja, absolut. Visst är det så. Det är det. Och jag hade ju gått då på massa kurser och sånt där. Och när de skulle, folk, eller de andra på kurserna skulle göra såna här läsningar och sånt. De hade jättesvårt för att de fick bara upp mästare och sånt där. De liksom kom ingenstans utan de kom bara högt upp i väg. Och då började jag förstå det efteråt att ja, det är väl så det är. Men som sagt, ingen är viktigare än någon annan. Det hade nästan varit lättare om jag hade varit en guide eller något sånt där och man ska berätta för andra om det
Ja, men
här.
precis. Det här är ju
Ja,
nästan svårt att sätta ord på,
ja det är
din
ju det.
upplevelse.
Ja, det är det.
Ja. Och jag kommer ihåg att du berättade att du färdades väldigt långt och sen kom du till någon kristalliknande
Ja.
plats eller planet, eller vad man ska kalla det. Och där satt man och gjorde det här arbetet. Men också
Ja.
glädjen och känslan, och det uttrycker i princip alla, glädjen över att komma hem. Alltså det är en väldigt speciell.
Ja. Ja, det kan jag säga. Det går inte att beskriva. Liksom det,
Nej.
ja, nej.
Jag tror Helen och jag håller ju på med vår tidigare livbok nu. Vi får väl, jag skulle gissa att det blir en bok två som kommer att handla om sådana här mellanlivet-upplevelser. Det här som
Absolut.
är lite extra extra.
Ja.
Men Anders, har du någon, efter den här upplevelsen, livet mellan livet, har du någon dödsångest, eller hade du det innan? Det kanske du inte hade i och för sig.
Nej, det hade jag väl inte. Och jag har ännu mindre nu kan jag säga. Det är klart man blir ledsen när någon försvinner på så sätt. Alltså. Men det är mer att ja, det är mer att man tappar någon här på jorden om man säger. Men för min egen del har jag inte alls det. Det är mest synd om de som är kvar helt enkelt, ska jag säga. Det är det. Så har jag upplevt det.
Ja, jag ska också säga att arbetet med det här har ju gjort mig nästan så här, jag ska inte säga likgiltig inför döden, för det är man inte. För det är precis som du säger, Anders, det är klart man blir jätteledsen om någon närstående eller något barn eller tragedier när folk liksom går bort väldigt hastigt. Det är ju fruktansvärt. Men att jag tror att jag på något sätt ändå kan stilla mig i att, och jag tror jag sa det till min mamma någon gång också nyligen, så här, ja men att dö är inte det värsta som kan hända dig. Liksom,
Precis.
det är inte det värsta som kan hända, som kan drabba en här på jorden. Liksom, det finns så mycket andra saker, så mycket annat elände man kan bli utsatt för, tortyr
Ja.
och annat. Men att
Ja.
dö, det är ju inte farligt, om jag säger så. För att
Nej, det är det inte.
jag är i alla fall så himla stark i övertygelsen om att det bara fortsätter och att det finns en plan för allt på något sätt.
Ja, det gör det. Det
Och
gör
det
det ju.
tyckte jag också var fint, Anders, det du sa nu, att det finns de som sitter uppe på, liksom, i de andliga dimensionerna och arbetar för planeten och för mänskligheten och hjälper till med att rensa i alla de här negativa energierna som på något sätt omger oss. Behöver ju den där hjälpen, och det ger ju tröst bara att höra det. Det finns de som verkar för att göra det bättre här.
Ja, men det gör det, helt klart. Det är övertygad om som var och en tror vad de vill. Så är det ju.
Finns det något mer vi skulle vilja berätta om det här med tidigare liv? Vad är det folk brukar vara, vad ställer de för frågor till dig, Helene? Vad är det man brukar undra över? Jag tänker som man sitter nu och funderar på så här, oj då, är det här något för mig?
Ja, ibland så har jag haft några som egentligen bara var nyfikna. De bara, nej men jag vill bara veta. Men så kommer det ju massa saker som man kanske inte tänkte, eller de tänkte väl inte på att de vill ha de här svaren så att säga. Men ibland så finns det ju en specifik fråga. Till exempel hade en som han, men det var ju helt galet, hon, nu snackar vi Sverige, hon har haft i alla fall minst 5-6 personer som vill ta livet av henne. Så här, så får, så här, jag arbetskamrat, hon var chef, hon är fortfarande chef, och en granne som var galen och någon som la så här begravningsblommor på bilen, skrev lappar, så, ja, och inte en eller två, men liksom, alltså hon snackade om 5 stycken. Och jag bara, men sen så då, och det här, jag hade träffat den här personen förut och då hade hon berättat det här. Jag tänkte, det här är ju galet. Hon liten, 1,62 lång och trevlig och liksom sådär. Men sen bokade hon in en tid. Och jag vet inte om jag tänkte på det där, eller om hon gjorde det, men hon nämnde det inte i början och jag vill inte ta upp det. Men ta mig tusan, där gick vi tillbaks till ett liv där hon, som kvinna faktiskt då också, blev utsedd till, ja, någon slags drottning i kungahuset. Hon styrde och ställde och var jätteduktig, men hon trampade på många tår, så att säga. Men alltså, det kan ju, och det var inte en granne, två. Men det kan ju inte vara en och så flyttar man så kommer en till sån där psykopat som är helt galen och ringer på natten och liksom.
Nej, det verkar ju lite så här, det är lite
Oddsen
för
är,
mycket.
alltså, det, eller arbetskamrat, hur många konstiga arbetskamrater kan du ha egentligen? Men ja, så då tänkte jag, och det tänkte väl hon med där, att
Hur förklarar en del då?
liten förklaring till.
De är fortfarande
Men
ute efter henne i detta
ja, jag har inte pratat med henne på ett tag, men vem vet, det kanske dök upp en ny granne.
Ja,
Det är
eller det
ganska
skulle vara intressant att
ovanligt.
veta då, efter en sån här regression, om hon har fått om det har stillat sig liksom.
Ja, just det.
Nu kan hon ju för sig i alla fall förstå vart det är, vad det är som händer, tänker jag.
Hon skrattade faktiskt lite efteråt också. Så, alltså, okej, okay, för henne så, det blev så tydligt. Du vet, vissa saker är bara så här klockrena. Hon bara,
Och så här, okej då, jag var lite taskig i mitt tidigare liv. Jag kanske får sona lite
Jag
de
hade
här
ihjäl ganska
gångerna.
många. Många blev arga och nu, ja, 500 år senare så.
Och faktum är ju att vi har, jag skulle säga att jag vågar nog nästan garantera att alla som har lyssnat på den här podden och det här avsnittet har haft väldigt många liv. För man brukar inte vara intresserad av sådana här frågor om man inte varit med några varv, liksom. Och när jag säger många liv så kan det vara tusentals. Jag hade en kund som hade, ja, när man ställer frågan då, när man är så här mellan liven, kan man ju få sådana svar. Så här, hur många gånger har du inkarnerat på jorden? Och det var ju typ 100 000. Det kanske var lite extremt, men ofta har man ju varit här många gånger. Och vi är ju här för att vi ska lära oss. Det är liksom, vi går igenom någon form av utvecklingscykel här på jorden. Och vi har ofta tagit alla roller. Vi har varit både offret, förövaren, liksom, den som hjälper andra. Vi har provat på alla möjliga olika roller. Vi har provat på att vara fattiga och rika. Vi har provat på att vara hungriga, utsvultna och haft för mycket mat. Vi har liksom testat olika mänskliga upplevelser i många olika livstider. Så det lär oss ju också att inte vara dömande mot andra människor för vad de går igenom.
Jag tänkte, det kan också vara en rädsla att söka upp en regressionsterapeut, för man tänker att, men vilka av mina mörka sidor kommer att komma fram? Och igen, det är ju ingen som dömer, varken det du har gjort i det här livet eller andra. Vi gör saker ibland som vi ångrar djupt, både i det här livet och i tidigare liv. Och det är som det är. Vi är människor. Vi
Precis.
utvecklas, vi gör nya val, så det ska man absolut inte vara rädd för. Att då den här själva, att man tror
Man är en
att man
slags
har,
förtappad själ, liksom.
ja, eller någon
Nej.
mördare ett före detta liv, så att.
Nej, utan när vi dör, då lämnar vi ju det här jordliga, det lämnar vi bakom oss och sen så går vi vidare i våran själ är ju alltid ren, liksom, när
Ja,
vi är i det
exakt.
spirituella
Det finns ingenting
livet.
att vara rädd
Då
för,
finns
ingen
det liksom
dömande.
inte något dömande alls.
Nej.
Det där med helvetet, det är ju bara ett otroligt fint påhitt av
Ja, det är det ju. Det upplevde
religiösa.
jag. Ja, nej, men det existerar inte. Så är det. Men jag måste bara säga, ni spelar ju in också. Eller det gör ni bägge två. Och jag spelar ju upp det där för min fru. Och hon säger, vad roligt, vad lustig du låter. Så att jag hade inte, vet jag inte själv hur jag lät då. Men hon upplevde det som att det där var inte på sättet jag pratade och så, det var annorlunda. Så att,
Ja, det kan vi också nämna att, i alla fall jag, det gör väl du också Maria, att man spelar in och det är GDPR. Så man spelar in och sen så skickar man då ljudfilen och sen så efter ett tag tar jag bort ljudfilerna. Så man behöver liksom inte vara orolig för att man läcker någonting här. Men det som händer är när man ligger där i olika liv så är det ju svårt att komma ihåg alla detaljer. Så kan man lyssna en månad senare eller 2 månader senare, då faller ju fler pusselbitar på plats. Så det här med att kunna spela in, det är och ha då själva regressionen inspelad, alltså det är fantastiskt, för man glömmer så snabbt.
Det är en jätteviktig del i själva processen. Jag vet att jag upplevde det själv under min första regression när jag bland annat hamnade på någon båt. Och jag fick frågan, jaha, vilket hav befinner du dig på? Nej, det kunde jag ju inte svara på där och då. Och sen när jag lyssnade på inspelningen någon vecka senare, då var det så här, jag lyssnade på det igen och bara, ja men herregud, jag var ju på Medelhavet. Det visste jag ju. Och jag visste ju att vi hade startat typ i Amsterdam och seglat ner till Medelhavet. Men där och då kunde jag inte säga det. Det
Nej,
var som att det var en
exakt.
blockering.
Ja,
Så
man kommer på det
pusselbitarna,
sen.
ja, det
Ja.
kommer liksom sen.
Så det är guld att ha det inspelat så att man bara, och så kan man också, då behöver man ju inte tänka på att, åh, det här måste jag komma ihåg när man ligger där och genomgår sina liv. Åh, den här detaljen måste jag komma ihåg, och det här, nej. Utan bara slappna av och lyssna senare.
Ja, så att vår uppmaning är väl egentligen till alla. Alla borde få göra en
Ja,
tidigare livregression,
faktiskt.
eller hur?
Och det
För
ändrar
det,
så mycket i livet.
ja, nu talar ju vi egen sak på sätt och vis, för att
Ja.
vi jobbar med det här, men det
För vi
är
tycker
en
det är så
sån,
himla kul och så intressant och så himla givande. Men det är
ja.
en, ja, faktiskt. Ge själv en julklapp. Det finns väl i alla fall ganska många, det vet jag inte, regressionsterapeuter runt om i Sverige, men det tror jag. Googla.
Precis. Och vill man ta kontakt med Helen så är du verksam i Trosatrakten där du
Och jag kan
bor.
komma till Stockholm, jag är ju hembesök också. Jag tycker om att köra bil, så
Och det är väldigt
jag gör.
skönt att få göra den där faktiskt hemma i sin egen trygga miljö.
Ja, det är det jag gillar. Och jag har inga, alltså det blir lugnt. Istället för att man bokar in en lokal, kan man också göra. Men när man kommer hem till någon, då är de redan avslappnade, klienterna. För då de har inte behövt resa på sig eller gå någonstans eller åka tunnelbana. Jag tycker att man kommer lättare in i det här avslappnade tillståndet som man vill nå så att man kan hitta de här minnena.
Jag gör också hembesök, men eftersom jag bor i Norrbotten så blir det ju Luleå-Pite-Boden-trakten och Älvsbyn. Däromkring brukar jag göra hembesök. Annars jobbar jag också på distans. Och det funkar faktiskt alldeles utmärkt att göra sådana här, ja, via Zoom-möten. Så
Men
man
du
lägger
bor
sig
också
hemma i sin
hemma.
egen vrå
Ja.
och så hänger jag med där liksom och guidar via ett möte, ett digitalt möte. Det går jättebra.
Och man kan hitta dig på Maria snabela. Nej.
maria.dupall.se, min hemsida, och där hittar man mer information och så kan man boka mig på Boka Direkt. Vill man göra hembesök så får man gärna mejla till maria@dupal.se.
Och vill man boka med mig så får man mejla på helene@andligaklubben.se.
Maria@andligaklubben.se funkar också jättebra.
Och Anders kontaktar man om man vill ha medium, kontakt med medium eller husrensning.
Ja,
Precis. Det går bra. Det är ju Anders då, att andriaklubben.se.
Gör du hembesök, Anders?
Ja, det gör jag. Det gör jag.
Toppen, toppen. Jag tackar så mycket. Hoppas vi har skinit ett litet ljus på det här med tidigare liv och hur det går till och vad man kan få ut av att göra en sån övning. Tack för idag allihop.
Hej då.
Tack,
Hej, hej.
hej.
Vilka frågor väcks hos dig när du lyssnar på Andliga klubben? Behöver du kanske lite vägledning i din vardag? Eller undrar du över livets mening och de stora frågorna? Ja, mejla oss gärna på fraga@andligaklubben.se så kanske just din fråga kommer med i ett avsnitt framöver. Gillar du jobbet vi gör och vill stötta oss? Då kan du bli vår supporter genom att skicka ett bidrag via Swish. Skicka slanten till 123 445 2884. Mottagare är HDJ. Du kan också stötta oss genom att uppmärksamma oss på sociala medier. Vi finns på Instagram under namnet Andliga klubben. Och vill du hänga med oss på Facebook så kan du gå med i vår privata grupp Andliga klubben.